Podplay.
En kvinna med klar blick går i Stockholms gränder. Nederdelen på hennes tjocka klänning är sliten och smutsig av den lortiga marken. Men hon rör sig rakryggad mellan bökande grisar, fyllbultar och stadens förtappade själar. Runt halsen bär hon ett kors. Längre fram står en ung adelsman i dyra sidentyger. När han får syn på kvinnan fylls blicken med illvilja. Han ska nog visa den där frispråkiga tanten ett och annat. Han rusar upp i ett hus intill gränden, gömmer sig vid fönstret och ser henne närma sig. När kvinnan slutligen passerar huset skjuter adelsmannen upp fönstret och i ett svep tömmer han en hink med slaskvatten över henne och brister ut i ett gapskratt. Mellan skrattsalvorna kommer förolämpningarna. Men Birgitta Birgersdotter reagerar inte. Hon fortsätter sin vandring i stillhet, medan hon tyst ber till Gud att inte straffa mannen för hårt.
Du lyssnar på historien om heliga Birgitta, svenskan som kritiserade påvar, kardinaler och kungar, följde sin tro och blev landets kändaste helgon. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Birgitta Birgersdotter ser det världsliga ljuset första gången år 1303. Eller det tror man i alla fall. Som vi kommer märka framöver är det mycket som är omdebatterat med hennes uppväxt. Men att hon växer upp på en tid som är helt olik vår egen, det kan vi vara säkra på.
Det är ett jordbruksland. Det är inte rikt och det är glesbefolkat. Vi har små byar, vi har socknar med en sockenkyrka mitt, en liten landsortskyrka som samlar flera byar runt omkring sig.
Det här är Mia Åkestam, fildoktor i konsthistoria.
Och på Birgittas tid så har städerna blivit viktiga. Man brukar säga att städerna, eller urbaniseringsprocessen, är 1200-tal. Så störst då är Visby, Kalmar, Stockholm, Uppsala. Och det byggs väldigt mycket under slutet på 1200-talet och under hela första halvan av 1300-talet.
Men tyvärr är det inte flådiga hyresrätter som byggs, utan domkyrkor. I både små och stora städer kan dessa jättebyggnader dominera över landskapet. Detta är mitt på högmedeltiden och Sverige är katolskt.
Det är Uppsala domkyrka, det är Strängnäs, det är Skara. Och sen så blir städerna också viktiga för att administrationen sitter där. Hovet träffas där, ofta Stockholm.
Men oavsett var i landet man bor så är det hårt arbete som gäller. Och många hittar tröst i någon av dessa nybyggda kyrkor. På dagarna sliter de flesta svenskar på storgods som ägs av ett fåtal högadliga familjer. Och det är just en sån som Birgitta föds in i. Hon tillhör nämligen landets gräddfil. På mamma Ingeborgs sida finns släktband till kungahuset med tungviktare som Birger Jarl och Magnus Ladulås i familjeträdet. Pappa Birger tillhör Upplandsadel och är lagman i landskapet. Alltså en slags blandning av att vara domare och en politisk ämbetsman. Det är en viktig roll som innebär en hel del inflytande både i landskapet och maktens korridorer. Lilla Birgitta kommer tillbringa mycket av sina första år i livet på pappans gård Finsta, nära Uppsala. Men som dotter till en storman blir det också en hel del resande till och från de olika ägorna familjen kontrollerar.
Hon föds på en stormannagård, som man säger. Det är mycket folk runt omkring. Det är mycket tjänstefolk, det är stora ägor. Det är naturligtvis djur. Det finns huspräster och huskaplaner. Hon har syskon, hon har två systrar i alla fall. Och sen så får hon bröder. Hennes pappa är nog inte på plats ofta. Han har alldeles för mycket jobb både i Sverige och internationellt. Och samma gäller nog kvinnorna på den här tiden. Det är stordrift, storgårdar och man har andra som tar hand om barnen.
Mycket mer än så vet vi inte. Det mesta med Birgittas barndom är höljt i historiens dunkel. Men hon verkar vara djupt troende redan som liten. Kanske beror det på något hon är med om, knappt 7 år gammal. Då får hon besök på rummet mitt i natten av en strålande, fulländad och vacker kvinna som talar med en underbar stämma. Birgitta förstår snabbt att detta är självaste jungfru Maria. Jungfrun har med sig en gyllene krona som hon frågar om Birgitta vill ha. Flickan säger klart och tydligt ja. Maria lägger kronan på den lilla flickans huvud. Och sen försvinner den härliga uppenbarelsen. Redan som litet barn verkar alltså Birgitta uppleva en särskild koppling till de himmelska makterna. Men det här är långt ifrån något positivt och verkligen inte något man skryter med.
Uppenbarelser av gudomligheter, det är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt på den här tiden. Och lika glad som man är över liksom, den positiva sidan av religionen, lika rädd är man för djävulen och eventuella följder. Så att jag skulle tro att det är den spänningen som gör att man håller det hemligt.
Vare sig det är en djävul eller ängel hon har på axeln, så fortsätter livet. Och runt år 1314, när Birgitta är 11, dör hennes mamma. Eftersom pappa Birger inte har en tanke på att uppfostra flickan själv, får Birgitta flytta söderut till sin moster i Östergötland. Här kommer hon leva i härlig anonymitet i 2 år och få fler och fler uppenbarelser. Birgitta blir nu säker på att hon vill leva i Guds tjänst och helst av allt bli nunna. Men så blir det inte, för när hon är 13 år gammal är det dags att flytta ännu en gång till sin man. En lagmans dotter är nämligen en värdefull pjäs på medeltidens politiska bräde. Äktenskapet har inte ett dugg med kärlek att göra. Det handlar om att bilda och befästa allianser mellan viktiga släkter och knyta till sig nya ägor. Men de kan också utöka kvinnans inflytande.
Makten hos de här kvinnorna, det ligger i giftermålet och den informella makten i stor utsträckning. Sen händer det också att några av dem inte gifts bort utan istället blir ledare för ett kloster som abbedissor. Också stora maktpositioner. Men de har politisk makt.
Och nu när Birgitta bara är 13 år gammal tycker pappa Birger alltså att hon är gammal nog att bli någons fru. Hon gifts bort med en man som heter Ulf Gudmarsson. Han är runt 18 år gammal när de ställer sig framför altaret. Och hans pappa är lagman i Västergötland. Ulf är en vänlig, ärlig man. Och tillsammans blir de ett riktigt medeltida power couple. Och det verkar vara ett lyckligt äktenskap.
Ja, jag tror hon är gladlynt. Ja, det är hon. Hon är gladlynt och hon är god och hon är omtänksam. Det märks på de vittnesmål som kommer sen, när man förhör hennes barn och andra runt omkring. Hon ser alltid vänlig ut. Och hon tar hand.
Det enda, om något, som Birgitta kan störa sig på är att Ulf har en fallenhet för vissa synder. Mest av allt är det fåfänga som spökar. Han älskar till exempel att visa upp sig på sin häst i skinande rustning och med en färgglad lans inför storögd publik på turnerspelen. Utöver det verkar han gilla både mat och dryck och ett gott skratt. Kanske lite för mycket enligt Birgitta, som tycker att han skrattar lite väl rejält åt en narr på Ulvåsa. Ulf tycker narren är helt tokig och rycks lätt med i de osedliga skämten. Efter 3-4 år som gifta kommer det första barnet, en dotter. Sen följer många år i rad som antingen gravid eller ammande för Birgitta. Totalt blir det 4 döttrar och 4 söner. Och den stadigt växande familjen installerar sig i ett nytt hem på godset Ulvåsa, nära Motala. Här börjar nästa kapitel i Birgittas liv som hustru på ett storgods.
Vet du, fru är faktiskt en titel. Det är hustru till en riddare, är fru. Och det är klart, men hon är ansvarig för gården. Hon är ansvarig för barnen, för tjänstefolk, för köket, för viss sjukvård. Hon är också strategisk partners, samtalspartner och den som också när mannen är iväg på, om man är iväg på krig eller andra resor, så är det hon som sköter affärerna.
Det är inget litet jobb. Utöver det så är det också Birgitta som styr ekonomin och bestämmer om nya byggprojekt på den stora gården. För hemmet på Ulvåsa är alltså välmående och rikt. Det beror inte bara på några rika föräldrar. Ulf gör karriär själv och blir lagman i Närke under 1330-talet. Han sköter jobbet så pass bra att kungahuset blir imponerade och Ulf kan titulera sig riksråd. Eftersom Ulf ofta är borta på resor i Närke blir det alltså mycket mer jobb för Birgitta, som tar emot besökare på Ulvåsa och fattar beslut i lokala frågor. Hon blir van vid att bestämma och att folk lyssnar när hon talar. Hon får också rykte om sig att vara vänlig mot de lägre stående. Det påstås att hon bjuder in 12 fattiga, hungriga människor till sitt hus varje dag under fastan och själv serverar dem ett mål mat. Hon sponsrar fattighus och sjukstugor i trakten och går ofta själv för att vårda och trösta de sjuka. Sen hinner hon tillbringa en hel del tid med att besöka bordeller och försöka få de prostituerade kvinnorna att vandra en betydligt frommare väg. Hennes ställning i samhället blir bara starkare 1335. Då gifter sig Sveriges kung Magnus med en kvinna från dagens Belgien. Hon heter Blanche, men i Sverige blir hon känd som drottning Blanka. Och den nya drottningen behöver ju en kvinna från adeln som kan lära henne om kulturen, språket och Sveriges lagar. Ingen är bättre lämpad än Birgitta, tycker kungen. Nu blir hon alltså en slags inofficiell rådgivare till landets drottning och lyckas även få in ett par ord med kungen ibland.
Och sen så finns hon ju där som rådgivare till kung Magnus. Inte bland riddarna, men han lyssnar på vad hon säger. Och det kan liksom gälla en personutmärkelse eller något strategiskt beslut. Och inte minst alltså klosterplanerna sen.
De med makt och mycket inflytande kan ju lätt få ovänner. Och det gäller i högsta grad för Birgitta. Bland annat kritiserar hon landets riddare.
Hon har inte mycket att säga om dem, medan däremot ridderskapet förr i världen, de var liksom, de höll Gud högt och de var ärbara och de klädde sig ärbart. Och de gick i kyrkan och de bad till Gud med sant hjärta, och det tycker hon inte att ridderskapet runt omkring henne gör nu.
Ja, det var kanske bättre förr, men Birgitta nöjer sig inte med att bara kritisera riddarskapet och högadeln. Hon kan inte ens hålla sig inom rikets gränser.
Hon skickar brev och budbärare till de olika adelsmännen i Sverige med vad de borde skärpa sig med och vilka straff som väntar om de inte skärper sig. Och egentligen samma sak också till Englands och Frankrikes kungar som håller på och strider i hundraårskriget. Hon skickar budbärare dit också.
Den här frispråkigheten tolkar nog många inom adeln som arrogans eller högfärdighet. Och listan på Birgitta-motståndare växer sig lång. En av dem som verkligen inte tål henne är den unge adelsmannen som häller slaskvatten på Birgitta i Stockholm. Senare samma dag får Birgitta en av sina uppenbarelser. Jesus själv talar till henne och tar upp det som hänt. En ovanligt hämndlysten Jesus säger nu att gärningsmannen får passa sig så han inte dör i sitt eget blod. Och visst blir det så.
Han finns ju faktiskt, eller fanns faktiskt. Han var motståndare till Birgitta. Det fanns i hovet ett Birgittins parti kan man säga, ungefär i riket så man var för, han var emot. Men han var förstås riddare också, han var riddarkamrat med Ulf, de dubbades ungefär samtidigt. Och sen så följde sig inte bättre än att han dog av en sjukdom, en blodsjukdom, några år senare. Och det är Birgitta som noterar att ja, han dog av näsblod.
Vad den näsblödande adelsmannen och hans vänner än tycker om Birgitta, är hennes övertygelse inget spel för gallerierna. Hon är totalt hängiven sin tro. Det visar hon med besök på fattighus och sjukhus. Men på andra sätt med, för Birgitta och Ulf har ju vuxit upp med de finaste silverskedarna i mun och dessutom gjort en imponerande karriär själva. De har stålar som bränner hål i fickan och Birgitta tycker inte om tanken på att slösa dem på världsliga saker. Men en sak hon får råd med är att lämna Ulvåsa och resa på pilgrimsfärd. Och det gör hon mer än gärna.
Alla kunde resa på pilgrimsfärder, man kunde resa på korta pilgrimsfärder. Medan de här långa som Birgitta och Ulf gör, de kräver mycket planering och mycket kapital. Och de kräver att man reser i ett sällskap.
Dessa sällskapsresor tar paret till bland annat Nidaros, dagens Trondheim. Där finns Sankt Olavs grav, en av Nordens viktigaste helgedomar. Några år senare, 1341, är det dags för en ännu större resa. Nu bär det av till norra Spanien och Santiago de Compostela, Europas kanske viktigaste kristna hotspot, med självaste aposteln Jakobs grav som besöksmål. Resan är en höjdpunkt för en djupt troende Birgitta. Men hemfärden bjuder på prövningar. När sällskapet färdas genom norra Frankrike blir maken Ulf sjuk. Tillståndet blir värre och värre. Han verkar sväva mellan liv och död. Och Birgitta förbereder sig på det allra värsta. Men när hon ber för sin makes liv och frälsning ser hon något fantastiskt. Framför henne uppenbarar sig Sankt Dionysius, Frankrikes skyddshelgon. Han lugnar henne och lovar att eftersom Birgitta visar så gränslös kärlek till Gud och alla helgon ska han skydda henne. Som tecken på detta kommer hennes Ulf inte att dö av sin sjukdom. Ulf tillfrisknar och klarar hela resan hem till Sverige. Nu flyttar paret från Ulvåsa till ett hus in till klostret i Alvastra, en kort resa bort. Snart är han tillbaka i sitt gamla vanliga tillstånd med fåfänga, skrattsalvor och allt vad det innebär. Just den livsstilen som Birgitta flera gånger varnat honom för.
Ulf gillar det vanliga livet och egentligen gör Birgitta det också. Men hon har pålagt sig själv att hon ska vara ödmjuk och leva ett fromt liv. Och ibland så märks hennes uppenbarelser att hon har lite svårt med det. Att inte äta, sådana här saker som fasta, späka sig. Hon gör alltihop, men det är ibland med svårighet.
Det kommer vara en kort frist. 1344, när Birgitta är runt 41 år gammal, drabbas Ulf av ännu en sjukdom. Och nu kommer inget helgon till undsättning. Ulf verkar inse att hans dagar är räknade och att han snart kommer stå inför Gud. På sin dödsbädd ger han Birgitta en guldring och ber henne att be för hans själ. Kort därpå tar han sitt sista andetag och går för att möta sin skapare. På begravningen i Alvastra gör Birgitta något som får de sörjande skarorna att sätta salmerna i halsen. Hon drar av sig ringen Ulfjättene och kastar den ifrån sig. Som vanligt låter hon alla kritiska röster bara rinna av henne. Hon ser klart och tydligt vad som ligger framför henne. Ett liv i Guds tjänst. Att ta av sig ringen innebär att hon nu lämnar all kroppslig kärlek bakom sig. Och det visar sig snart att Gud har speciella planer för Birgitta.
Vinden drar kallt genom stenkapellet. Natten ligger tung och svart utanför fönstren och några ensliga ljus flimrar framme vid altaret. Birgitta sitter på knä med händerna framför ansiktet i djup bön. Det är helt tyst, förutom vinden. Men så lyser ett starkt ljus upp det mörka kapellet. Ett moln verkar sväva framför henne och en stark röst ekar från det. Kvinna, hör mig, säger den. I molnet verkar en människa ta form. Birgitta stirrar storrökt mot molnet när rösten fortsätter. Jag är din Gud som vill tala med dig. Du ska vara min brud och min kanal. Du ska höra och se andliga ting. Min ande ska förbli hos dig tills döden.
Birgitta är helt ställd. Om visionen är sann är hon alltså Guds språkrör. Men precis som när hon började få uppenbarelser som liten finns en gnagande oro. För detta är ju ett otroligt bud att få. Och är det inte lite väl frestande? Nästan som om det är djävulen själv som försöker locka henne i fördärvet. Birgitta bestämmer sig för att söka professionell hjälp. Och i Östergötland finns, tack och lov, Sveriges främsta teolog på den här tiden, magister Mattias. Birgitta söker upp honom och berättar vad som hänt. Han förhör henne ordentligt och kallar dessutom flera lärda män från kyrkan att hjälpa honom navigera dessa minst sagt andligt snåriga vatten.
Precis. Ja, det är då en tid efter Ulfs bortgång. Och Birgitta kommer att få tre visioner vid hans grav. Tre gånger så får hon visioner. Kristus kommer och säger att jag vill att du blir min brud, en sponsa Kristi, och att du ska arbeta för min sak. Och de två första gångerna så slår hon bort det. Hon blir så orolig av det. Och tredje gången så säger också Kristus till henne att nej, men du ska gå till magister Mattias och berätta vad jag har berättat för dig. Så får han, som kan såna här saker, avgöra om det är sant eller inte. Så det är med liksom godkännandet då av magister Mattias, som är Sveriges främsta teolog vid tillfället. Det är där, då blir hon trygg.
Äntligen är det officiellt. Det är verkligen Gud Fader själv som ligger bakom Birgittas uppenbarelser. Innan hon fyllt 45 blir hon alltså en bekräftad profet mitt på Östgötaslätten. Det dröjer inte länge innan hon värvas till ett riktigt toppjobb. Vi vet ju sen innan att Birgitta har ordentliga kontakter med kungahuset. Det utvecklas nu till en regelrätt plats vid hovet. Birgitta blir en slags intern profet hos kung Magnus och spirituell rådgivare. Den rollen kommer göra Birgitta till en av Sveriges mest inflytelserika personer och en lirare på den utrikespolitiska scenen. Nu hör hon himmelska röster och ser ljuvliga uppenbarelser allt oftare. Allt som Jesus, Maria och helgonen befaller henne ser hon till att snabbt vidarebefordra till kungen så att det kan verkställas. Men hon får också besök av folk som gått bort eller inte ens fötts ännu. En av dem är hennes make Ulf. Han befinner sig i skärselden och bannar sig att han inte lyssnade mer på Birgitta när hon varnade honom för hans lättsinniga leverne. Birgittas visioner ger henne alltså rätt i alla gräl paret haft under äktenskapet. Men framför allt ser hon till att gå Guds ärenden. Bland annat organiserar hon Sveriges första stora fredsuppdrag någonsin. Fransmännen och engelsmännen har nyligen kastat sig in i ett blodigt krig mot varandra. Och Birgitta tycker detta är helt förfärligt. Kristna riken ska inte spilla varandras blod. Det är helt emot Guds bud. Därför skickar hon en delegation fredsmäklare ner till kontinenten för att få slut på dödandet. Att konflikten mellan Frankrike och England kommer gå till historien som det 100-åriga kriget skvallrar om att Birgittas fredsmission inte riktigt går vägen. Men hon misströstar inte. Birgitta har redan ögonen på nästa kristna uppdrag. Hon får nämligen en väldigt spännande uppenbarelse. Jesus talar till henne och berättar att hon ska grunda ett kloster. Han förklarar ingående var klostret ska ligga, hur det ska se ut och styras. En abbedissa, alltså en kvinnlig föreståndare, ska leda både munkar och nunnor till exempel. Efter den här visionen är Birgitta ännu mer målmedveten än vanligt. Hon går raka vägen till kung Magnus och berättar att han måste skänka henne det kungliga slottet i Vadstena, där Herren sagt åt henne att grunda ett kloster. Om någon tvivlar på att man tar hennes kristna budskap på allvar kan man släppa den tanken nu. För kungen går med på det Birgitta kräver. Han skänker sitt äldsta slott till henne och ger henne startpengar till klostret. Det behövs en hel del ombyggnad. Mycket av ägorna är i dåligt skick. Men Birgitta ser gott om andra möjligheter att sprida den rätta läran med svärd i hand om det behövs. Öster om Sverige ligger riket Novgorod. Det är ungefär den norra halvan av det som idag är den europeiska delen av Ryssland. Till Birgittas stora fasa följer Novgorod den ortodoxa läran, inte den katolska. Så nu lobbar hon kung Magnus att ändra på det. Med diplomati och religiösa råd om det går. Annars måste det till korståg för att rädda hedningarna från ett liv i synd. Kung Magnus är riktigt taggad på idén. Vem vet, han kanske råkar lägga under sig lite ny mark av bara farten när han ändå är på plats och lär om Guds kärlek. ...1348 går det svenska korståget österut av stapeln. Till en början går det också bra. Kung Magnus vinner flera slag och erövrar ny mark. Men Birgitta är inte särskilt nöjd. Armén är inte salig nog och består ju till stor del av legoknektar. Det är inte alls så hon vill ha det. Hon föredrar en liten, kristet, övertygad armé av lyckliga svenska riddare, följda av munkar och präster. Hon gillar inte heller det som händer härnäst. Magnus avbryter nämligen korståget under 1349. Armén är dyr att hålla i fält och ryssarna har dessutom börjat bjuda på tuffare motstånd. Men det är framförallt något annat som får kungen att dra i handbromsen och resa hem till Sverige.
Yeah.
sommaren 1349 lägger ett engelskt fartyg till i västra Norge. Ombord finns luggslitna sjömän, fullpackade lådor och skeppsrottor. De tar sig i land när lasten lossas och försvinner i de gyttiga gränderna. I deras päls bor löss som bär på en ny hemsk sjukdom. Det är en av de värsta farsoter som någonsin drabbat Europa. Svarta döden, digerdöden, kärt barn har många namn. Men kort och gott kan vi säga att pesten har kommit.
Den drabbar svårt. Alltså det här ska vi säga också, att det är ett antal pestvågor. Vi har 20 pestvågor mellan 1350 och 1710 eller någonting sådär. Så det dör oändligt mycket folk. Men den här första gången då, som vi kallar för digerdöden. Man har sagt att det dör kanske 225 till 500 000. Och jag tror att nu lutar man nog mer åt 500 000 personer som dör i Sverige. Och det här innebär också att det slår ju olika i olika byar och olika i olika städer. Så att det kan bli en ödeby. Ödegårdar är inte alls ovanligt. Och de hamnar ju då kanske utan ägare eller med något väldigt litet barn någonstans. Städernas befolkning kunde halveras i värsta fall. Och mycket handlar ju om att det dör som flest där det är som trängst.
De smittade känner sig stela, iskalla och sen brännheta. Från armhålorna och ljumskarna sprider sig mörka, varfyllda bölder som stinker något fruktansvärt. Plågsam huvudvärk och feber griper tag om den sjuka, medan bakterien arbetar sig genom kroppen som slutligen ger upp. Pandemin som börjar under mitten av 1300-talet kommer pågå i flera årtionden och enligt vissa källor skörda omkring hälften av hela Europas befolkning. Birgitta fattar inte att kungen avbryter korståget bara för en liten pests skull. De har ju Gud på sin sida och hon har inte mycket sympati för de smittade svenskarna heller.
Jag tror hon blir mer förankrad i sin tro. Och det finns ju någonting också när pesten drar genom Europa, att det blir utrymme för skräck, för domedagsprofetier. Och eftersom gudstron är så stark så kan man också diskutera sig. Det är Guds straff för att vi inte har gjort. Vi har inte levt som vi borde, vi har inte gjort det vi skulle. Finns det många då predikanter som pratar på det viset, och Birgitta är ju en av dem som man talar om också, att vi måste skärpa oss, annars så kommer det att gå illa.
Nej, ett gudomligt straff är ingen överraskning, menar Birgitta, med tanke på hur syndigt folk lever. Ett särskilt dömande finger pekar hon mot landets unga kvinnor som visar på tok för mycket figur i sina åtsittande klänningar. De har mer eller mindre uppmuntrat Gud att straffa dem. Och mitt i pestens härjningar och blodiga korståg har Birgitta stora planer. Klostret i Vadstena kan stå färdigt om några år.
Men för att få godkänt av en ny kloster, då måste man gå igenom alla administrativa steg från att man föreslår förslag, och då är det ett internationellt beslut. Det är påvedömet, kurian, som ska bestämma det. Och då måste man till Rom, då måste man arbeta internationellt. För det är ingenting som man kan besluta om själv i Sverige. Och man måste ha internationella vänner som röstar för den här saken.
Och nu förbereder sig Birgitta att resa söderut och ordna det. En uppenbarelse har faktiskt sagt till henne att hon ska möta påven i Rom. Och Birgitta är ju inte en kvinna som drar benen bakom sig. Särskilt inte när det är en uppmaning från Gud själv. Under 1349, samma år som pesten börjar härja i Sverige, lämnar den 46-åriga Birgitta alla ägodelar bakom sig och flyttar till Rom. Resan går genom ett härjat Europa. Krig och konflikt är vardagsmat nu på medeltiden. Och vägarna är en farlig plats till och med för högadliga profeter. Här finns rövarband, upprorsmän, korrupta riddare och desperata människor av alla slag. Pesten har inte bara nått Sverige. Den har dragit fram som en skördetröska över kontinenten i flera år. Döda kroppar ligger längs vägen. Deras svarta bölder täckta av likmaskar. Vissa städer ekar tomma. Och många fält står oskördade eftersom bönderna dött eller flytt. Men Birgitta och hennes sällskap klarar sig hela vägen till Rom. Och i slutet av 1349 passerar de den antika stadens murar. Den gamla kejsarstaden Rom är inte vad den en gång varit. Stora delar av den står tomma nu på 1300-talet. Antikens mäktigaste plats liknar mest en förfallen kuliss full av betande djur och ogräs. Colosseum används som stenbrott. De gamla badhusen är i ruiner och de få tempel som står kvar har omvandlats till kyrkor. Nu bor det inte en miljon invånare här som det gjorde 1000 år tidigare. Snarare runt 30 000 människor som trängs i husen längs floden Tibern. Det är här Birgitta slår sig ner också. I ett hus som tillhör kardinalkollegiet.
Rom är verkligen illa däran. Det är trasigt, eländigt. Folk är eländiga och det är väl också anledningen till att Birgitta vill dit, för att hon vill restaurera både Rom som den eviga staden och hon vill att påven ska komma tillbaka. Påven är fortfarande överhuvud över den katolska kyrkan. Så är det ju, han är den viktigaste personen och han är den som liksom kan bannlysa kungar och kejsare. Och sen finns han inte i Rom. Utan han och hela kurian finns istället i Avignon i Frankrike.
Nej, nu på 1300-talet bor påven alltså inte i Vatikanstaten eller Änglaborgen. Detta gillar Birgitta inte. Rom är ju den kristna kyrkans bas i Europa och påven måste återvända hit. Hon har faktiskt skickat bud om detta till Avignon i ett par år redan, men nu, när hon själv är på plats i Italien, trappar hon upp verksamheten ordentligt. Hon har två stora mål med flytten. Dels att få sin klosterorden godkänd. För det andra, att påven ska flytta tillbaka till Rom. Birgitta fyller sina dagar i den nya hemstaden med göromål. Lite latin kan hon sedan tidigare, men nu blir det till att plugga på ordentligt. Italienska lär hon sig också med tiden, men språkstudierna är bara en bråkdel av allt hon sysslar med. Precis som när hon var husfru på Ulvåsa ser hon till att besöka sjukhus och skadade människor. Hon sitter med dem, tvättar dem och ber för dem. Roms bordeller får också vänja sig vid att den frispråkiga, självsäkra nordbon står utanför portarna och skriker ut andliga råd till både sexarbetarna och deras kunder. Stora delar av dagarna vandrar hon mellan kyrkor och helgedomar i staden. På vägen har hon blicken fäst i marken. Hon vill ju inte råka se någon hednisk relik av misstag. Hon ber flera timmar om dagen, både hemma i huset och i olika kyrkor och helgedomar som hon vandrar mellan flera timmar i sträck. Oavsett hur kvalmigt och varmt det kan bli här nere vid Medelhavet. Hon passar också på att prygla sig själv med jämna mellanrum för att påminnas om Jesus lidande på korset. Påven kommer inte 1350 eller året därpå. Faktiskt inte under hela 1350-talet. Nu är ju Birgitta inte den typen av människa som ger sig i första taget. Så hon fortsätter skicka bud till Avignon och väntar i Rom. Om någon nu undrar varför hon inte bara reser till Avignon och ber om tillstånd att grunda sitt kloster beror det på hennes uppenbarelser. Gud har ju sagt att hon ska träffa påven i Rom, inte någon annanstans. Tack och lov finns det mycket att göra här. Staden må vara till stor del övergiven, men den befolkning som bor kvar syndar så det räcker och blir över, tycker Birgitta. Ingen verkar bry sig om fasta. Bikten faller alltid mellan stolarna. Ingen ärar vilodagen. Och den sexuella frisläpptheten hon ser kan bara vara djävulens påfund.
Så i början så hon har ju inte gjort sig ett namn över hela Rom än så länge. Hon ägnar sina dagar åt att hon är en publik person. Hon går runt till olika vallfartskyrkor, hon besöker kyrkor, hon får vänner bland prästerskapet, hon får större nätverk. Samtidigt så har hon alla sina uppenbarelser som sprids noggrant, och men det är klart hon får fiender också. Hon är kritisk mot Roms befolkning och hon är kritisk mot prästerskapet, och det är klart att att alla inte accepterar det.
De hon riktar sina syrligaste kritikerstormar mot är inte det vanliga folket, utan de som sitter på makten. En av stans mäktigaste män, som dessutom råkar vara kardinal och god vän med påven, får smaka på hennes ilska. Hon liknar honom vid en apa och talar öppet om hans syndiga levande och köttsliga lösaktighet, sånt som kan skada ens rykte om man är kardinal. Birgitta håller igång sin kritik av kung Magnus hemma i Sverige också. Hon tycker att han svikit sitt land, bland annat genom att ge upp korståget österut så lätt. I breven skriver hon också skandalösa anklagelser.
Ja, det är väl det här upprorsbrevet när Birgitta till slut har fått väldigt nog av kung Magnus. Han har misskött finanser, han har sålt Skåne. Alltså på många vis visar sig vara en dålig kung som man vill bli av med honom. Men upprorsbrevet där som hon skriver, det finns ju en rad olika skällsord där, invektiv. Kanske en kappvändare, kanske en mer, någon som smickrar lite för mycket. Han verkar svag på det stora hela.
Men kung Magnus har ett kort han kan spela mot Birgitta också. För Vadstena kloster håller ju på att byggas medan Birgitta är nere i Rom. All mark klostret ligger på var ju tills nyligen kungens. Och nu tar han tillbaka den. Bara huvudbyggnaden får Birgitta behålla. Men den är i så dåligt skick att kungen kanske tänker att det är värre för henne att ha kvar den. I samma veva härjar dessutom en stor brand på det blivande klostret. Om den är anlagd vet vi inte. Men Birgittas drömmar om ett eget kloster blir ordentligt nedtrimmade efter hennes hårda ord mot kungen. Som vanligt låter Birgitta inte motgångar röra henne i ryggen. Gud har ju berättat klart och tydligt att hon ska bli kvar i Rom, träffa påven och få tillstånd till sitt kloster. Tills det är ordnat fortsätter hon vårda sjuka, spy galla på osedliga män i maktpositioner och besöka helgedomar i Rom. Hon hinner faktiskt med att resa en hel del. Birgitta besöker många heliga platser i Italien, alltså på uppmaningen av en vision eller röst hon hört. Ibland blir hon vänligt mottagen, ibland inte. Men hon vänder alltid andra kinden till mot smädesord eller stängda portar. Och till slut, efter 17 års väntan, händer det som Gud har lovat henne. ...1367 flyttar påven Urban den femte sitt residens till Rom. Precis som Birgitta har lobbat för så länge. Detta måste väl ändå betyda att resten av hennes önskemål också kommer infrias. Men det går ju inte bara att valsa fram till Guds ställföreträdare på jorden ens för en så väletablerad profet som Birgitta. Det verkar dröja till året därpå, 1368, tills hon äntligen får sin audiens. Men innan det händer stiger hennes andliga kurs. För samma år reser den tysk-romerske kejsaren Karl till Rom och träffar påven. De har grälat länge om vem som egentligen har makt över vad och inte direkt varit bästisar. Och kejsaren verkar underkasta sig påven. Birgitta har fått veta genom uppenbarelser att mötet ska ske och pratat om det i flera år. Nu när det händer ser många kristna det som tydligt bevis på att hon verkligen hör Guds röst och får veta hans stora planer. Så 1368 presenteras den upphypade svenska profeten för påve Urban. Hon talar ödmjukt och vördnadsfullt inför kyrkoledaren och berättar vad Gud sagt till henne. Hon ber nu formellt om tillstånd till sitt kloster i Vadstena. Påven bestämmer sig inte i första taget, och det krävs att högt uppsatta vänner till Birgitta hjälper till för att äntligen övertyga honom. Först 1370 kommer det slutgiltiga svaret. Birgitta får tillstånd till sitt kloster, men inte på de villkor hon hoppats.
Resultatet blir att man får godkännande för en klosterorden så efter ett tag när man har bearbetat ytterligare lite. Men inte riktigt för det dubbelkloster som Birgitta ville ha, där det var ett nunnekloster med bröder, utan man får liksom en mer separerat godkännande. Och det var man fortsatte arbeta för att få det så som Birgitta ville ha det.
Det har gått runt 21 år sedan Birgitta fick sin vision om att resa till Rom. Och nu efter all denna väntan och hårt arbete känner hon en djup besvikelse. Klostret kommer inte bli av på de villkor hon velat, som Gud velat när han talat till henne. Som salt i såren packar påven sina väskor kort efter deras möte och lämnar Italien. Han återvänder till Avignon och lämnar en bitter Birgitta bakom sig. Hon varnar honom. Gud kommer straffa honom om han lämnar Rom. Varningen faller på döva öron, men bara några månader senare drabbas påven av en plötslig sjukdom och dör. Ännu en gång verkar Birgitta känna till Guds plan i förväg alltså. Birgitta är nu runt 67 år gammal. Det är nästan dubbelt vad genomsnittsåldern är på den här tiden. Och hon börjar känna av ålderns krämpor. Alla långa dagar med vandringar, tid med sjuka, knappt med mat och självpryglande gör sitt för hälsan. Men innan hon lämnar jordelivet finns det en sak hon måste hinna med. Hon ska till det heliga landet. I november 1371 går resan söderut. I Neapel, som är huvudstaden i ett eget kungarike på den här tiden, får hennes följe ett kungligt välkomnande. Drottningen i Neapel hör talas om Birgitta och ser till att Rum står redo för den kända pilgrimen. Birgitta har alltså en rejäl prestige vid det här laget. Många har hört talas om hennes profetior och hennes samspråk med Gud. I mars 1372 anländer Birgitta äntligen till Jerusalem. Hon är i den heliga staden där Jesus själv verkat och lidit på korset. Här kommer Birgitta stanna i flera månader och åka på pilgrimsfärd till alla regionens heliga platser. Och hon samtalar med Gud mer än vanligt. Visionerna har aldrig duggat så tätt som under tiden i Israel. På vägen hem över Medelhavet hinner Birgitta besöka kungahuset på Cypern och berättar snabbt för dem hur de borde styra sitt rike bättre. Hon missar ju aldrig en chans att lämna instruktioner. När Birgitta kommer tillbaka till Rom på våren 1373 har hon inte lång tid kvar på jorden. Hon är gammal, sjuk och vet att slutet är nära. Under sommaren blir det bara värre. Hon uppvaktas ständigt av trogna följare, bland annat ett par av sina egna barn som kommit till Rom. Under sjukdomstiden besöker både Jesus och jungfru Maria henne och förklarar att lidandet är en del av Guds prövning. Så Birgitta oroar sig inte, trots smärtorna. Hon vet att allt är en del av en större plan, att hon kommer föras till Vadstena och begravas där, och att döden bara är en naturlig del av Guds ordning.
Men sen blir hon sängliggande i Rom och får täta visioner där. Och sen så får hon till slut den här visionen där Kristus säger att du ska inte komma tillbaka till Sverige, men du kommer att räknas som liksom den första abbedissan, som den första systern i den klosterorden.
Den här sista visionen kommer den 23 juli 1373, innan hon somnar in i sitt hem i Rom, möjligen 70 år gammal. Väldigt kort efter döden händer något märkligt med Birgittas kropp. Köttet försvinner. Vilket ju måste peka på att Birgitta har något heligt över sig och borde utnämnas till helgon. Vad som egentligen har hänt är att man helt enkelt kokat kroppen, just för att lik som snabbt förvandlas till skelett anses vara ett tecken på helighet. Detta är dock ingenting man skyltar med, så officiellt är alltså hennes köttfria lik ett tecken på gudomlig gunst. Och nu ger sig Birgitta ut på sin sista resa. Det gäller ju att ta hem kvarlevorna till Sverige och begrava dem i Vadstena. Och den här resan tar över ett år tack vare alla stopp på vägen. Då följet stannar vid flera kloster, katedraler och heliga platser där de visar upp Birgittas skelett. Många av hennes ben byts ut på vägen norrut mot flisor och reliker från andra helgon och vördnadsfulla människor. För det råder inget tvivel bland folk som känt henne att Birgitta varit en helig person. Och den här omständliga hemfärden är en slags lobbyverksamhet för att få en helgon förklarad. I början av juli 1374 är följet äntligen framme i Vadstena. Här läggs Birgitta, eller det som är kvar av henne, till sin sista vila. Och medan hon lämnat jordelivet bakom sig är det stort tryck på kyrkan att kanonisera henne. Inte minst är det adel och kungligheter från Norden som driver på frågan. De vill ha ett nordiskt helgon och ingen passar bättre än Birgitta. I flera år framöver analyserar teologer och kardinaler hennes liv. Det tar tid, men de kommer fram till att hennes fromma levande, gudomliga visioner och välgörande arbete är något utöver det vanliga. Hon helgonförklaras den 7 oktober 1391, alltså 18 år efter sin död. Men det är inte enda gången hon kommer att upphöjas.
Hon utsågs till EU-helgon. Hon är tågluffarhelgon, bland annat, 2003. Hon är definitivt en person i den viktigare delen av helgonskalan. Och det har också blivit intressant. Jag tror hon har fått en ökad betydelse nu senare. Just för att hon är en kvinna som lyckades åstadkomma så mycket. Och hon var inte bara någon som satt i ett hörn och bad och fastade, utan hon var politiskt aktiv och hon gjorde verkligen saker, och hon var ändå kvinna. Hon födde sina 8 barn och sen började hon jobba på allvar. Jag menar, det talar naturligtvis till en samtida, tänker jag också, religiositet. Det behövs kvinnliga förebilder.
Klostret i Vadstena överlever reformationen på 1500-talet och finns kvar än idag. Det är en liten påminnelse om en kvinna som följde sin övertygelse, talade klarspråk med maktens män och blev en av Sveriges mest inflytelserika personer under hela medeltiden. Du har lyssnat på historien om heliga Birgitta med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
En del av